Välkommen till Lönepodden. Nu ska vi prata om ekonomisk brottslighet igen och hur den tar sig in i organisationer och företag. Vi kommer att reda ut begreppen och lyfta hur löneavdelningen kan arbeta proaktivt i de här frågorna. Vilka signaler ska lön vara uppmärksam på? Och hur långt sträcker sig lönechefens ansvar? Det ska vi bland annat se till att ge svar på. Vår gäst är ingen mindre än Louise Brown, en av Sveriges ledande experter inom antikorruption. Varmt välkommen, Louise.
Hjärtligt tack att jag får vara med igen. Jättekul.
Du skriver krönikor i Dagens Juridik. Du är författare och vi kan höra dig både i radio och tv som expertkommentator. Men till vardags arbetar du på konsultbolaget Advisens, eller hur uttalar du det?
Advisens. Det stämmer, Advisens. Ja. Tidigare FCG.
Precis, där ni är experter på frågeställningar som rör styrning, riskhantering och efterlevnad. Berätta lite mer om din roll där.
Jag är en del i teamet som jobbar med förebyggande av finansiell brottslighet. Så hjärtat i den verksamheten är penningtvätt och arbete mot terrorfinansiering. Men det vidare perspektivet involverar också bedrägeriprevention och korruptiv brottslighet. Och alla de här delarna hör ju samman på många olika plan. Och det här arbetet gör vi genom att rådge, stötta, utveckla. Och vi kryper allt närmare också till teknologiperspektivet för att jobba med automatisering av olika system. Om vi kan tänka oss exempelvis kundkännedom, transaktionsmonitorering och nyckeltal, riskaptit och liknande, både i finansiella bolag primärt men också allt mer i industribolag och i offentlig sektor.
Intressant, tack. Varmt välkommen också till Senny Sjölund, ansvarig för lön på branschorganisationen SRF-konsulterna.
Tack så mycket.
Som är min bisittare i det här avsnittet. Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals där vi är specialister på kompetensförsörjning. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna. Louise, du gästade som sagt lönepodden på det här temat ekonomisk brottslighet i september 2022 för 1,5 år sedan. Och då pratade vi om vikten av att öka medvetenheten i de här frågorna. Och att vi upplevde att det fanns en viss naivitet, sa vi då. Att många inte ville ta till sig hur viktigt det här är att börja ta tag i. Och då undrar jag lite hur så här 1,5 år senare, hur ser det ut idag? Kan du se någon skillnad?
Jag skulle vilja ge två svar på det. Vi kan se stora skillnader. Dels ett politiskt uppvaknande. Ett uppvaknande bland viktiga intressenter. Jag ska förklara mer varför. Det andra svaret är att allt fler inser i sin roll i företag, i styrelser, att det här är en ekonomisk fråga också. Och att det är någonting som behöver hanteras, inte för att det är ett lagkrav primärt, men på grund av att det skadar verksamheten. Så att med de här två krafterna nu parallellt, som har rört sig väldigt snabbt sedan vi träffades, tycker jag, så tror jag att vi närmar oss någonting som kan innebära kanske ett skifte i den här ofta påtalade naiviteten eller brist på beredskap som vi kanske har haft i en svensk kontext.
I september 2022, då berättade du att den ekonomiska brottsligheten kostar 100 miljarder per år i Sverige. Har den siffran ökat sen dess?
Den har reviderats och det finns mycket statistik att hämta från olika instanser och myndigheter. Den siffran är någonstans mellan 100 till 150 miljarder. Men det finns ju självklart också siffror att ta hänsyn till vad gäller välfärdsbedrägerier och bedrägerier generellt i samhället som har ökat exponentiellt också sedan vi träffades sist. Mm. Så att sammanlagt där så vågar jag inte ens ge en uppskattning, men jag kan säga att det är flera procent av BNP som skadan innebär.
Och vi sa också sen i vårt tidigare avsnitt då att lön sällan inkluderas i de här frågeställningarna. Kan du se någon skillnad idag? Har det hänt någonting på den fronten?
Så frågan om till exempel i outsourcingbranschen om kopplingen till penningtvätt och hur man ska jobba att inte bli ett verktyg för att nyttjas av brottslingar i den aspekten, det har ju lyfts med tanke på att det har kommit ganska många domar nu från länsstyrelserna kopplat till just det området med lön. Vi väntar ju fortfarande på att länsstyrelsen ska tydligt uttala att lönetjänster, om det nu ingår i bokföringstjänster eller inte. Men det är klart att det här är ju ett riskbaserat förhållningssätt man ska ha oavsett. Så oavsett om det är så att myndigheter säger någonting eller om det är så att det är lagstiftat, så är det ändå så att vi vill ju inte bli verktyg för de som faktiskt nyttjar våra verksamheter på felaktigt sätt. Om man tänker på utifrån lagstiftningen, så är det en aspekt. Men sen har vi också andra saker som påverkar. Precis som Louise var inne på, så skulle jag också lägga till att vi har ju ett uppsving i intresset kring hållbarhet. Och det här är ju en viktig del av hållbarhetsrapporteringen, att vi kan visa på sunda företag. Så att det är ju en tredje, skulle jag säga, faktor som driver på den här. För det är det ekonomiska, det är lagstiftningen, det är de delarna. Men också det att det finns ett stort intresse från allmänheten att se till att vi har bra företag som vi gör affärer med. Mm.
Jag har plockat tre citat, Louise, från ett av dina inlägg som du la ut på LinkedIn för inte så länge sedan. Du skrev så här: när den organiserade brottsligheten nu breder ut sig i Sverige kommer den också med en mer aggressiv typ av korruption. Fortsättning: chefer måste våga gräva jobbiga frågeställningar. Och måltavlorna är fler än man tror. Den organiserade brottsligheten är experter på att nosa upp sårbarheter. Och det där låter ju rätt allvarligt i mina öron. Så att, har du någon kommentar på det?
Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att utveckla den. Och jag skulle också gärna vilja komma tillbaka till Zennys inlaga här gällande hållbarhet och styrning av bolag. Det som är högst aktuellt just nu är fokus på så kallade möjliggörare. Kom en rapport från Brottsförebyggande rådet i fredags här förra veckan, som är absolut utmärkt läsning. Där får vi förklarat för oss att möjliggöra en person som missbrukar sin ställning eller sitt uppdrag för att hjälpa kriminella nätverk. Så det här är en del i förklaringen kring hur den organiserade brottsligheten kan bredda sig in i allt fler delar av samhället och näringslivet i stort. Då. Så att den här definitionen stannade jag upp lite grann vid, eftersom den direkt kan jämföras med den internationella definitionen av korruption, som är att missbruka sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Det här känner vi ju till. Men apropå det du tog upp, det här med att bli måltavla, när man pratar om möjliggörare, vilket Brottsförebyggande rådet också understryker, i en vidare mening än bara korruption, så måste vi addera våldskapitalet. Vilket handlar om man blir utsatt för hot, utpressning, och man blir rädd för att drabbas av negativa konsekvenser. Så att det innebär ju i så fall att själva korruptionsbegreppet blir lite för smalt, men vi är ju i den verkligheten nu, och här har vi ju tuggat svärd i vår transparens, nämligen att det är så mycket information som är tillgängligt om oss som privata individer, sociala medier, allt vad vi gör. Och det kan ju missbrukas, eller också om man har relationer som gör att någon har en hållhake på en. Så att det finns en stor efterfrågan på just möjliggörare. Var kan de sitta i en organisation? Allt ifrån att bevilja ekonomiskt bistånd till att kanske trycka igenom fakturor eller hjälpa till med att skapa falska underlag.
En falsk lönespecifikation.
Lönespecifikation. Så att det är både det aktiva och det passiva perspektivet i det. Men det skulle jag vilja påstå är också en skillnad från när vi träffades sist och pratade om det här. Den raska utvecklingen på det här området som gör att det är väldigt viktigt att vända trenden. Och då är det ju också tacksamt att det gör mer från politiken för hur det här ska gå till.
Och finns det några svar på det? Hur ska det gå till?
Ja, jag tror att det finns oerhört mycket att göra inom befintliga ramar och förutsättningar, utan att behöva vänta på lagändringar. Vi behöver säkerligen också lagändringar, men att jobba mer med ett proaktivt ställningstagande i sina organisationer och nyttja den kunskap och insikt som finns. Och apropå då frågan, hur påverkar någon som jobbar med lön? allt annat lika så är ju personalkostnader oavsett bransch den största kostnadsposten man har. Och kopplat också till det sociala ansvaret, om vi kommer in på den biten. Är det korrekta löner, är det korrekta arbetsgivaravgifter eller kontrakterar man leverantörer som har arbetslivskriminalitet i sin verksamhet? Bara en sån sak. Så det tycker jag att det finns oerhört mycket att hämta där, så att man kan göra mycket. Och just lön är också ett lackmustest lite grann för hur integrerat den här typen av arbete är i en organisation. För att om vi lyssnar på tillsynsmyndigheter, om vi lyssnar på expertis inom revision och annat, så att man ska ha ett riskbaserat arbetssätt, man ska ha ett integrerat arbetssätt. Och då måste man få med nyckelroller i hela organisationen. Från operativa delar till, om man nu har en compliance-funktion dedikerat till intern revision. Så att utan den så har man inte ett helhetligt och bra arbetssätt på det här området.
Och det här för oss då vidare till dig, Senny. Vilka signaler då ska man ge akt på en löneavdelning?
Så jag tänker att en löneavdelning är ju ibland ganska sent in i processen när det gäller hanteringen. Här handlar det ju om att tydliggöra förutsättningar lite tidigare. Och här bör man vara lite proaktiv i sitt företag. Och jag vet att Louise brukar prata ofta om det här med leverantörskedjor och underkonsulter. Där ser man ju inte alltid på lön, men man kan ju visa på att det finns risker där. När det gäller riskbaserat förhållningssätt till exempel löneprocessen, så handlar det om utifrån många olika aspekter, men framförallt då det handlar om hur indata kommer in, vad man får underlag, finns det attestbehörigheter och sådana liksom, som är hygienfaktorer som funkar på de allra flesta ställen. Men vi vet ju också att vi har ju någonstans så finns ju brottsligheten, och företagen är en del av brottsligheten och de blir brottsoffer också i den här hanteringen. Så att det handlar ju om att någonstans inte vara naiv i den här hanteringen och tro att bara för att vi jobbar på ett stort företag så förekommer inte korruption eller vi missbrukar inte förmåner. Den här har ju lönen väldigt stor möjlighet att kunna se signaler. Och det handlar ju om till exempel då indata, ha koll på olika typer av nyckeltal kopplat till vad man har för korrelation mellan uppgifter som är inskickade till myndigheter. Vi ser ju, vet att du pratade om det, Katarina, här med att man börjar utnyttja AGI då i att liksom skicka in inkomstuppgifter för att få, som man kallar för vita fasader för företagen. Och här är det ju så att när man pratar med Skatteverket så tänker de att alltså vi är ju en inkomstinformationslämnare, men vi kan ju inte säkerställa att de uppgifterna som kommer till Skatteverket som rapporteras också är inbetalda. Så det handlar ju om att använda funktioner för att se att företag verkligen betalar in det man ska göra. Förut så pratade vi om att ja, det är arbetsgivaren som har skyldighet att betala in skatten. Att anställda kunde komma lite i skavet för att man kanske tror att en arbetsgivare har betalat in skatt. Och så har man inte gjort det så får man en skatteskuld, vilket är liksom, eller restskatt. Och det är det ganska aktuellt nu med tanke på att vi är deklarationstider. Men nu handlar det ju om att man sätter det här i system. Att det inte är en anställd som kanske blir drabbad, utan det är underleverantörer eller andra som kommer in och får dra stor del av den här kostnaden. Så det finns ju, om man brukar identifiera att man ska se över vilka produkter och tjänster man har. I det här handlar det om till exempel då, vad är det om vi är en outsourcingbyrå, vad är det för tjänster som vi levererar? Och så måste man då utifrån sin egen verksamhet göra en riskbedömning. Var kan vi användas för till exempel då att tvätta pengar eller någon hantering, då måste man ha en kännedom om sin verksamhet. Och där tror jag att lön ska kliva in lite mer och få förståelse för att det här är sånt som påverkar i vår verksamhet. Vi kan inte bara leverera, utan här måste vi vara med och agera.
Senny, du var ju i riksdagen här om veckan, förra veckan, och pratade inför civilutskottet. Vad gjorde du där?
Ja, det var ju egentligen delar av civilutskottet, Moderaternas del, som där vi pratade om just det här med att stävja brottslighet, där man har haft en utredning kring bolag som brottsverktyg, eller bolag och brott kallar man det för, där man ser hur man ska kunna stävja brottsligheten i att nyttja bolagen då för att få till exempel vita fasader. Så det var intressant att se att man är väldigt mycket på frågan även på politikerhåll.
Gjorde du en dragning där? Eller vad gjorde
Nej, vi hade en diskussion, en dialog tillsammans med småföretagarna, företagarna och Svenskt Näringsliv.
Mm. Blev det konstruktivt?
Det tycker jag. Jag tycker ändå att det är en större förståelse för om man tar det här som ett allvarligt problem. Mm. Om man ser möjligheter.
Men det är ju rätt coolt ändå att SRF-konsulterna är inbjudna av det här, av riksdagen helt enkelt, att prata.
Ja, eller vid civilutskottet är ju en del, så att det är tjänstemännen mer på den nivån. Men det är så vi kan påverka när man får fram dialoger.
Mm. Jag tänker att lön har mycket att tampas med nu. Vi pratar ju mycket om cyberattacker och kontinuitetsplaner på det området. Och att man även inom det här området nästan också behöver ha en krisplan om det värsta skulle hända.
Jag tycker till exempel Louise gör ett fantastiskt jobb i att lyfta de här förutsättningarna. Jag skulle säga att jag skulle rekommendera att verkligen att läsa de krönikor du gör. För jag tycker det är väldigt mycket insikt man får bara att ta till sig den informationen som du delger där. Mm. För att det handlar ju om att man ska medvetliggöra. Och det är inte så att man behöver vara utsatt för de här riskerna. Man kanske har en bra process på sitt företag. Men då ska man också tydliggöra det. Mm. Att vi säger så här säkerställer vi att vi inte hamnar i de här situationerna. Så det är lika mycket att kunna ibland att man visar på hur man inte gör saker och ting som att man gör saker och ting. I riskbedömning skulle jag säga. Och sen handlar det ju om att se över, nu har vi ju fått till exempel utbetalningsmyndigheten, men intygsingivande till exempel, det är ju en stor risk, för vi vet att det missbrukas i många fall. Och vi brukar ju prata om lönespecifikationens liksom värde, och att den är inte så mycket egentligen värd, för vi kan ju fabricera lönespecifikationer ganska enkelt. Så här tycker jag att det finns någonting man skulle kunna göra bättre utifrån samverkan, att få till bättre typ av intygshantering där Skatteverket också är med och kan säkerställa, så man kan kontrollera att inkomster till exempel har betalats in. Det kan man ju titta på sociala avgifter, men man vill också se att en viss inkomst är registrerad. Och då handlar det om att man måste få samverkan över hela linjen, för vi måste ju också veta att banken har betalt ut det här. Så då handlar det ju om att man liksom får, att man har kontrollfunktionen hela vägen. Sen kommer vi alltid ha de som är väldigt duktiga på att nyttja system. Jag tror vi aldrig kommer komma ifrån att vi har ekonomisk brottslighet. Men vi vill ju inte vara en del av det, och det kan man vara omedvetet eller medvetet.
Mm. Jag skulle bara vilja tillägga på den biten apropå kontinuitet eller beredskap. Vikten av att ha förebyggande arbete absolut är genomgående, men också att hantera det som sen dyker upp. Därför att det är inte sällan som i brist av överhuvudtaget att tänka sig in i ett scenario så lamslås organisationen. Och man tar heller inte fasta vid lärdomar från svåra situationer som har uppstått. Så att det är på ett väldigt högt plan en ledarskapsfråga. Och det är en affärsstrategisk fråga också som man landar i om man väljer att exempelvis då fortsätta samverka med en tredje part, fast man vet att här är det inte som det ska vara enligt avtal eller annat. Det kan vara fusk med lönebetalningar som ett exempel. Så att det skulle jag påstå är en vattendelar bland företag, att man har modet och pondus att ta tag i de här frågorna. Så att en god riskanalys där man involverar nyckelroller från början, det är så väsentligt.
Och nyckelroller då, vilka ser du som nyckelroller i det här arbetet?
Jag skulle vilja inkludera personal och lön i det. Sen har vi inköp, marknadsföring, sälj, liknande.
Mm. Ekonomi kanske?
Ekonomi såklart, självklart. Mm.
Sen när du nämnde de här krönikorna, du skriver dem i Dagens Juridik. Och ett tips är att följa Louise Brown på LinkedIn. Jag tänker vi backar bandet lite grann här, för att vi ska ju också reda ut begrepp. Organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet. Jag vet att när vi pratade innan det här avsnittet, Louise, så du menade på att det finns en hel del olika tolkningar och att det är på sin plats att faktiskt reda ut begreppen.
Ja, jag tycker det, därför att det är en del av utmaningen, och just nu, givet att det händer så otroligt mycket, så pratar många om mycket samtidigt och det kan bli överväldigande. Så den organiserade brottsligheten är ju syftet att bedriva en kriminell verksamhet. Där finns det väldigt bra information att hämta från Europol exempelvis. Mycket av det är den grova smutsiga gatukriminaliteten. Men allt mer så ser vi att den blomstrar i tjänstesektorn. White collar crime som man pratar om, och då framförallt inom bedrägerier som har en mycket bättre avkastning, lägre risk än narkotikahandeln. Så ser det ut idag. Så den organiserade brottsligheten, den finns ju i alla sektorer egentligen. Och det kan man inkludera allt ifrån dagisverksamhet till transport och bygg och så vidare.
Ända upp i riksdagen?
Ja, i så mått om vi tänker på vad som är väldigt aktuellt just nu med cyberattacker, ransomware och alltihopa. För att det är en del av brottskonglomeraten internationellt som får en kapacitet att agera. De har en större omsättning än några väldigt små länders hela BNP. Så det finns en hävstång där. Så självklart, och långsamt så pratar man också om andra statliga aktörer som vill påverka på det höga planet, så att säga. Så det är en sårbarhetsfråga. Men den ekonomiska brottsligheten eller kriminell ekonomin eller den grå sektorn är ju också ett begrepp som är väldigt aktuellt nu och man pratar mycket om. Och där har vi liksom en skala från att det blir fel till att det är medvetet fusk, momsbedrägerier, skattefusk och så vidare. Till just den grova organiserade brottsligheten. Hela upplägget bara handlar om det. Sen var vi inne på det också gällande möjliggörare. Och jag kämpar lite grann personligen med varför vi i Sverige inte så hemskt gärna pratar om just korruption. Vi kan gärna prata om möjliggörare och det vidare begreppet där man inkluderar också hot, trakasserier, våld och så vidare. Men en stor del av det här är ju ekonomisk vinning eller fördelar. Så att vi har korruption, vi har möjliggörande, så har vi också infiltration. Eller insiderproblematiken. Och insider på svenska blir ju insynsperson. Som då har tillgång till information i en verksamhet som ännu inte är offentliggjord. Och mycket av det är också då i offentlig sektor med tjänsteutövning. Så att det är några begrepp som vi har att hantera och förstå. Och utmaningen där är ju att omsätta det här till sin egen dagliga verksamhet. Och jobba med det på ett pedagogiskt sätt. För om man nu vill förstå sin verksamhet, vad har vi för utsattheter och så. Att komma in i en workshop till exempel med ett gäng och säga, vad har vi för risker? Då blir det ett rött skynke tror jag för väldigt många. För man har så svårt att relatera till det här. Och det är känsligt och det är inte lustigt många gånger. Vi som jobbar med det här tycker att det är väldigt spännande och otroligt centralt. Men för gemene man, någon som sitter på HR eller någon som sitter på ekonomi, och nu ska vi prata brottslighet, nu ska vi prata risk. Jag tror att det är vanskligt att försöka vända på det här och så, hur jobbar vi? Börja i den änden. Så här, hur ser de här processerna ut? Okej, hur ser vår omvärld ut? Vad vet vi om kanske saker som har hänt som vi följer eller generellt utvecklingen i vår sektor eller bredare. All right, ta in det till den egna verksamheten. Vad betyder det för oss? Har vi ett skydd? Är vi sårbara på de här processerna, rutinerna eller funktionerna och så vidare? Ta det i den ordningen och det är ju det myntade begreppet tänk som en bedragare eller tänk som en tjuv är ganska användbart. Hur skulle du göra för att kringgå ett system? Så man jobbar på så sätt och får då kanske lite mer en trygghet eller en delaktighet i organisationen. Det tror jag är ett sätt att göra och faktiskt komma tillbaka till det här också regelbundet.
Jag tycker det var jättebra. Det landade väldigt bra hos mig måste jag säga att starta i den änden. Sen i lönechefens ansvar, hur långt sträcker sig lönechefens ansvar i de här frågorna?
Alltså, lönechefen har ju ett delegerat ansvar, men det är alltid så att det är ju ledningen som är ansvarig för löneprocesser och löneutbetalningar, så är det ju. Men det är klart att man har ju en insyn som kanske inte andra har, och vi pratar om det, att man har förståelse för verksamheten och man har ju en skyldighet att uppmärksamma på saker och ting som skulle kunna vara alarmerande eller någon där man ser luckor. Men jag vill också plocka in det här som Louise pratade om, att det här är ju ett tillsammansprojekt. Alltså det är ju så att vi har ju en kedja i information som går i organisationerna på samma sätt som man pratar, som jag sa, hållbarhet tidigare då. Så här handlar det ju om att man ska få ett helhetsgrepp på organisationen, för beroende på verksamhet kan det se olika ut. Lönechefens ansvar är ju också beroende på hur man ser på från ledningen. Och man måste kanske vara tydligare mot ledningen att man har ansvaret i det här. Men man kan aldrig friskriva sig som ansvarig för en organisation.
Jag tänker också på de som är ensamma i sina löneroller.
Ja, det är ju ett dilemma vi ofta står inför. Och det är inte så, vi har ju pratat om det förut också, att det är inte så lätt att stå upp i de här sammanhangen. Och nu är det ju så att det är ganska avancerade upplägg från kriminella. Och man kan ju, som du pratade om förut, att man har möjliggörare. Och att det, tittar man på de fallen som har kommit här, så är det ju ganska, ganska obehagliga situationer man kan hamna i. Du pratar om hot och trakasserier. Där har vi ju kanske inte hamnat på lön. Och det får vi ju hoppas att vi verkligen inte gör. Men det är klart att man måste ju någonstans göra en riskbedömning utifrån det också. Hur stöttar man som lönechef om en anställd har en sån situation som man känner är obekväm? Då är ju lönechefens ansvar att se till att det fungerar för medarbetarna. Så det beror lite grann på hur man ser på problemet. Men jag har ju som chef alltid ansvar för att mina medarbetare har bra förutsättningar, skulle jag säga. Men det yttersta ansvaret kan aldrig ledningen bortse ifrån.
Jag har ju provtryckt ett antal lönechefer här nu under våren i mina olika forum som jag leder. Och jag har ställt frågan där, speciellt nu efter den här stora attacken som Tieto Euro drabbades av här nu i januari. Hur många av er har blivit kontaktade av ledningsgruppen i ert företag eller i er organisation? Bara för att höra sig för då kring, hur har ni koll på er säkerhet och har ni kontinuitetsplaner om det skulle hända någonting, om lönesystemet skulle gå ner? Och då är det typ en som har sagt att ja, jag har blivit kontaktad men ingen annan. Det är ganska intressant, eller hur? Vad säger du sen om det?
Fast jag tycker att vi, återigen, där kan man ju inte sitta och vänta.
Alltså nej, det är det jag menar.
Det måste ju, man kan inte säga så här, lönechefen sitter och väntar på att ledningsgruppen ska kontakta. Utan nej, det är ju, här har man,
men det är
ju
ganska intressant ändå att ledningsgruppen inte förstår löns betydelse här. Vad händer om hela lönesystemet faktiskt går ner här nu? Vi inte kan betala ett löne till våra medarbetare. Men så långt tänker inte ledningsgrupperna, verkar det som. Det är ju, det här är verkligen ett tecken på att här måste ju lön kliva fram.
Ja, definitivt. Och det tänker ju det som är det återkommande hela tiden, att man inte har förståelse för det ser man ju också i andra sammanhang, att man har inte förståelse för vad lön egentligen är, och det är både ledningsgrupper, men även man tittar på myndigheter ibland, så kanske man inte riktigt har grepp om vad det här är, vad löneuppgifter är och hur det kan påverka och vilken otrolig liksom viktig funktion lön har, och det är ju det vi hela tiden jobbar med att man ska hantera. Så att jag tycker att det är ju medskicket till lönechefen att ta plats då. Man ska inte sätta sig i baksätet, man ska sitta i framsätet.
Louise. Jag skulle gärna vilja addera ett perspektiv när vi pratar om det här med hot, trakasserier eller sårbarhet. Och väldigt mycket av debatten nu också som vi har lyft här tillsammans i det här samtalet handlar ju om externa risker som man kan ha i samband med tredje parter som man samverkar med i. Ja, leverantör, alltihopa det där. Men också det interna perspektivet. Det som jag har sett i några av de senare skandalerna, ofta då i kommunala verksamheter i och för sig, men jag tror det är generellt så, det är ett aktivt mörkande när någonting uppstår, om det handlar om interna. Nämligen, och vi var inne på det med ledarskap och involvera och vara trygg i liksom att lyfta saker och ting. Hur otroligt viktigt det är. För att undvika att man fastnar i osunda organisationer och inte vågar ta tag i det. För det kan ju vara interna trakasserier och hot också faktiskt. Och då vill jag bara lyfta en nyhet på det här området som kom nyss. Och det handlar om kommittédirektivet, straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel. En utredning som ska vara klar i juli 2025. Varför den här är intressant? Jo, man ska se över kriminalisering av klandervärt risktagande och ta ställning till om straffansvaret för näringsidkares korruption i sina affärsförbindelser behöver ändras eller förtydligas. Och det här är någonting väldigt viktigt och nytt för oss i Sverige, men där vi ligger efter. Vi ligger efter eftersom det i många andra jurisdiktioner är kriminaliserat att vara klandervärt risktagande, nämligen en organisation måste kunna visa att man har ett gott, proaktivt arbete för att förebygga korruption. Det har inte vi haft och därför så har det släpat efter. Och det här är ju, ser jag, direkt kopplat också till hur ledningen tar på sig det ansvaret, sitt yttersta ansvar att jobba med de här frågorna också och se till att organisationen funkar. Gör man inte det, då kan det kanske tolkas som ett klandervärt risktagande i framtiden. Så jag vill bara lägga in det också i den här diskussionen, att givet det, den justeringen som jag utgår ifrån kommer att hända genom det här förslaget, utredningen nu, så blir det svårt att ducka för det i ledning och styrelse.
Jättebra. Och kanske också väl värt att nämna återigen visselblåsarlagen.
Ja, och det är ju en hygienfråga. Den måste finnas där. Och fortfarande inte lastgammal. Lagen har varit i kraft nu ett par år bara. Jag vet faktiskt inte hur utfallet har varit på
Nej,
den.
Nej, vet du det, Jenny? Det vore intressant att ta reda på det faktiskt.
Vad gäller visselblåsarlagen kvarstår fortfarande en del arbete, i alla fall vad jag snappar upp, att säkerställa en god hantering av larm som kommer in och kommunicera kring det i organisationen. Det finns också en diskussion vilka parter i organisationen som ska ta del av det som kommer in, eller om det först ska vara en extern stödfunktion som analyserar och så vidare. Men också att om man har, och det här är tugget svärd, för att om det är för få i allra högsta ledningen som tar emot det som kommer in, då kan man också lägga locket på. Samtidigt som vi vet att man ska inte sprida det till för många, givet att det kan handla om flera individer i organisationen. Så det är en slags mognadsprocess som jag tror vi håller på att gå igenom nu, vad som är bästa sättet att jobba med det.
Jättespännande, Louise. Jag är så glad för att du kom till Lönepodden en gång till. Och vi kommer ju faktiskt att bjuda in dig nu till ett event här på i House of Wise den 18 april. Så kommer du och Jenny att göra en dragning på 30 minuter. Det kommer bli en frågestund och sen kommer vi ha runda bordsamtal. Målgruppen är lönechefer. Så är du intresserad som lönechef att komma på det här eventet då, eller det är inte kanske ett event, men ett seminarium med runda bordsamtal den 18 april klockan 3:30 till klockan 5, så går du in på wise.se under inspiration och bokar din plats där. Stort tack för att du kom, Louise. Tack till Jenny, tack till Henke, vår poddproducent.
Hjärtligt tack för att jag fick vara med.
Vi hörs igen. Hej då!
Hej då! Hej!